tomben som binder mig här ska jag långsamt lösa upp. Då jag vet att jag gjort allt jag kan ger jag mig rätten att hjälp. Det blir aldrig bättre, vi kommer aldrig närmare, vi är aldrig starkare än vår svagaste punkt. Se att jag är svag, och länkarna felar och bojan runt foten väger tungt.
Ja, välkommen hit. Nu har jag kommit till studion här och det är lite ruggigt ikväll. Det är en sån där första novemberkväll.
Att resa dig upp när jag är tomben som binder mig här ska jag långsamt lösa.
Men jag hoppas att min gäst här, Frida, att du känner dig något sånär välkomnad.
Jajamän, jättekul att vara här.
Har du stressat?
Lite.
Lite grann.
Ja, det kommer snälla.
Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 MHz och min röst kanske du känner vid det här laget, för jag är en av de ordinarie programmakarna och heter Lena Hjelmerus. Jag har börjat med en ny serie som heter Oväntade möten, och jag var ute och gick en morgonpromenad med en kvinna, och när jag hade berättat att jag gjorde radio så sa hon: åh, jag känner en som du måste prata med. Och då bad jag henne fråga dig, Frida.
Mm.
Och du svarade nästan omedelbums.
Ja, på vändande post.
Ja, det var det.
Ja.
Och du heter alltså Frida Walter.
Mm.
Och du är Tyresöbo.
Mm.
Och du har väldigt speciella erfarenheter. Och nu ska vi inte slösa bort de här 30 minuterna på sånt här småsnack, utan nu tycker jag vi går in i berättelsen direkt.
Mm.
När och hur kom du till Tyresö?
Jag kom till Tyresö år 2012. Och detta av att jag levde i en destruktiv relation. Då. Så jag och mina barn fick komma till en kvinnojour. Och innan dess hade vi bott på en annan kvinnojour. Så att det var vårt andra tillfälliga hem, så att säga.
Mm. Det var sådär uppbrott mitt i natten, nästan.
Ja, nästan var det det. Och det blev ett väldigt snabbt beslut, för den helgen hade vi haft jättestökigt. Eller det hade varit stökigt en lång period.
När du bodde på det första kvinnojouren?
Ja, alltså innan vi fick åka till först. Ja, precis. Mm. Så då hamnar vi här i Tyresö.
Ja.
Mm.
Och sen har du tyckt så mycket om Tyresö så du har blivit kvar.
Ja, precis. Till slut så blev det faktiskt så. Och jag kände lite att det som hände i min tidigare kommun, hemkommun. Vad är det som kungen säger? Vi vänder blad. Ja, lite så. Att det satt för mycket i väggarna på något sätt. Och, ja, så vi är kvar.
Jag kanske ska lägga till att om man kommer till en kvinnojour så kommer man ofta från en annan kommun. För det är ju ingen idé att försöka bo på en kvinnojour på sin hemmaort.
Nej.
För då blir man allt för lätt spårad.
Precis.
Mm. Mm. Innan det blev som det blev, så var du en gång kär och förälskad.
Ja, verkligen. Det var nog verkligen mannen i mitt liv. Och det finns ju väldigt mycket fördomar kring det här. Dels att det ska vara en typ av kvinnor. Att det ska vara missbrukande kvinnor. Eller det ska vara kvinnor ifrån sämre orter som blir utsatta. Och så är det ju inte, naturligtvis. Det som visar sig lite det är att en man som slår, som kanske bor i en finare del, tänker lite på vart han slår. Men annars är det liksom ingen skillnad.
Nej, kvinnor från alla samhällsklasser.
Ja, verkligen.
Och alla bostadsadresser.
Ja.
Kan hamna i det som du hamnade i.
Verkligen.
Nämligen att den här förälskelsen visade sig så småningom vara något helt annat.
Mm.
Tog det lång tid innan du liksom fick syn på de andra sidorna?
Ja, det är ju det. Och det är ju just det här att många tror ju att en partner då som använder sig av osund kärlek, att det är inte så att de presenterar sig på första dejten, att bara så du vet så kommer jag vinklippa dig om ett tag, utan det är ju oftast tvärtom. De är väldigt karismatiska, roliga, äventyrliga och nästan för bra för att vara sant.
Mm.
Så att det var först efter ett halvår som det började komma svartsjuka. Och jag förstod inte, utan han pratade om att han var ett andrahandsval. Och jag tänkte att vi är ju tillsammans. Vi ska ju gifta oss och vi ska ju sådär. Så att det... Ja, men och sen är det ju så här i det här. Nu var jag också medberoende till en alkoholist. Så att det blir också saker som en sjuk person säger. De är oftast otroligt duktiga på att prata, formulera sig. Alltså det är ju det här med manipulationer.
Mm. Nej, det här med att han drack. Mm. När upptäckte du det då?
Ganska tidigt ändå. Ja, och jag vet att jag kunde, på morgonen så kunde jag säga till honom att alltså det luktar bakfylla om dig. Och han skyllde på, han hade bytt till portions nu så han hade... Och jag tänkte, ja. Men sen när jag tänker tillbaks så vet jag att när jag kom ner på morgonen så kunde jag lukta i glasen. Sådär. Och han hade ett fantastiskt bra jobb. En karriärsman. Så jag tänkte, nej, man kan ju inte dricka för att då hade han inte kunnat jobba.
Mm.
Och det lät väldigt logiskt, men... Det var ju främst när han hade druckit som de här vredesutbrotten kom då.
Mm. Då tappade han spärrarna, då släppte spärrarna
totalt.
Och hämningarna.
Yeah.
Så att alkohol, det kan vi säga, åtminstone i ditt fall så var det väldigt tydligt.
Mm. Ja, men så är det ju. Sen finns det ju de som använder våld och hot och sånt här. Utan missbruk. Mm. Men i de flesta fall, så, i alla fall på de många kvinnor jag har mött, så har ju våldet eskalerat i form av något berusningstillstånd.
Vad sa han när du försökte påpeka det här, att du tyckte att han blev annorlunda när han drack?
Ja, alltså han kunde ju vara väldigt klok. Och sen kunde det ju vara gånger som han skyllde på saker. Att han var, jag vet att han sa att han var tvungen att dricka för att jag var missfoster och jag var tråkig och jag var psykiskt sjuk och såna här saker. Och därför, och då var jag så pass medberoende när han sa det till mig. Och då vet jag att han sa att, men Frida, jag måste dricka för att du är mongolid och jag måste dricka för att orka leva med dig. Och idag kan jag skratta åt det, men då tittade jag på min första dotter och liksom, men gud, har de missat det här på BB? Att jag har en skada någonstans och titta på henne och liksom, men då kanske hon har det. Men...
Du trodde på det han sa?
Ja.
Mm, du trodde att dels var det ditt fel, eller ditt,
ja.
Du var orsaken till att han drack. Och sen de här konstiga sakerna han sa om dig, tog du liksom att det var så?
Verkligen, och jag vet att han kunde säga till mig att, ja, men du sitter ju där som en jävla grönsak, sa han. Och då vet jag att jag tänkte så här, ja, men en tomat är ju finare liksom än ett broccolihuvud, undrar vilken grönsak.
Mm.
Och det låter helt absurt, alltså jag är ändå en kvinna som har vuxit upp i en stabil familj och verkligen vet vad som är rätt och fel. Och det här är ju som vilken hjärntvätt som helst.
Mm. Hjärntvätt är väl ett bra ord,
ja,
i det här sammanhanget.
Verkligen, och det här kom ju systematiskt. Ja. Alltså, när jag träffade honom så jag skulle inte ens tillåta att någon svor mot mig. Och det som är så farligt i en destruktiv relation, det är ju det här med normaliseringsprocessen.
Mm.
Som också mycket martyrskap. Lämnar du mig, då tar jag livet av mig och jag förtjänar inte dig. Och,
det var synd om honom.
Ja, väldigt synd.
Mm.
Vilket jag också tyckte många gånger. Ja, och jag googlade och jag försökte liksom hitta hur ska jag förstå han bättre och hur ska jag... Men då har man ju börjat en väldigt farlig väg istället för att man sätter stopp. Mm. Ja.
Du säger att normaliseringsprocess, så det här sättet som han behandlade dig, det blev liksom vardag.
Ja, och sen är det ju så där att i mitt fall, det var ju inte så att det pågick varje dag. Men däremot den psykiska misshandeln var ju på ett eller annat sätt nästan varje dag. Mm. Och efter min tid på de här två kvinnojourerna som jag har bott på 7 månader totalt då. Och det jag märker när jag samtalar med andra så är det den här psykiska misshandeln är den som är jobbigast. Mm. För att ett utbrott är ju ett utbrott, men sen lugnar det sig. Men den här psykiska, det är också den som är jobbigast att dela med efteråt också. Mm. Det är nästan som att man behöver, vad ska man säga, jag brukar jämföra lite som med en som missbrukar. Man behöver nästan tända av, alltså från det här. För att det är så, man blir lika sjuk själv, fast på ett annat sätt. Sätta värde på sig själv och man måste börja bekanta sig självkänslan. Den är ju liksom helt försvunnen och man ska tycka att man duger till och tillit. Och det är lite som att börja cykla på med stödhjul igen faktiskt.
Den fråga som många ställer sig när man hör talas om någon som har ett dysfunktionellt förhållande. Mm. Det är ju varför går inte kvinnan? Varför bryter inte kvinnan upp?
Precis. Och den där är ju... Jag har faktiskt en... Jag försöker ta upp det här när jag föreläser. Och jag vet att det slog mig när min mamma... hon jobbade på bank innan hon blev pensionär. Och så blev hon rånade. Och då vet jag att jag slogs av att det var inte någon som gick fram till henne och sa att men varför gick ni inte bara? Och när det kommer till våld i nära relationer, då lägger man ohyggligt mycket ansvar på kvinnan. Och dessutom ska man säga att mamma då, till skillnad på från en som är utsatt i en relation, då är du i ditt hem. Och många gånger så finns det ju hot att lämnar du mig så antingen tar jag livet av mig eller så tar jag livet av dig. Och finns det barn med i bilden så är det väldigt... stor risk att också finns hot om att då tar jag barnen. Det, man kan säga lite som att det är som att sitta i en roddbåt och du har barnen fram till och så har du han bakom. Och du får inte ro för fort och du får inte ro för långsamt. Och medan mannen samtidigt sätter medvetet båten i gungning. Och du ska rädda barnen och du ska rädda dig själv och du ska rädda... även honom. Och då är det ju lite som att liksom skrika att ja, men varför går du inte? Och medans kvinnan sitter och ro, hon kan inte bara släppa åren för att då går allt under. Mm. Och jag vet själv första gången som jag kom på mitt samtal på Alla kvinnors hus. För jag tänkte, vart ska jag få hjälp? Går man till en doktor? För jag förstod att någonstans är det här väldigt farligt. För jag kom till ett... Eller vi kom till ett stadium där jag kände att går inte jag nu så...
Händer det något?
Ja, väldigt farligt.
Och, får jag fråga, hur gamla var dina barn när det här pågick?
Då var de 6 och 4.
Så de var småbarn?
Det var de. Jag minns när min minsta, vi hade köpt ett vardagsrumsbord. För att han hade slagit sönder det. Och då hängde hon på bordet. Och så stod jag i köket och så sa hon att mamma, är bordet hårt? Ja, bordet är hårt. Ja, kan pappa inte panga det då? Och då rann tårarna på mig. Jag kände att det ska inte vara så. Därifrån till att jag verkligen tog ett steg och satte ner foten. Den var ju längre bort, trots det. Ja, för att i mitt fall var det väldigt mycket att använda barnen som redskap då. Mm.
Du sa i början här att en välutbildad man vet att slå så det inte syns.
Mm. Just det.
Ja, för att åtminstone jag som kommer från vården, vi har ju fått lära oss då att titta efter blåmärken i ansiktet och blåtiror och solglasögon när det är kolmörkt ute och sådär.
Precis, ja.
Men att slå sig inte syns, var slår man då?
Ja, att du kan gå till jobbet utan att det syns.
Över kroppen.
Ja, men precis. På ben och... Och sen är det är ju väldigt svårt det här att i de allra flesta fall där jag känner kvinnor som har gjort polisanmälningar och så, så blir det ju nedlagt för att det är brist på bevis. Och det kanske tar veckor, kanske ännu längre tid innan kvinnan vågar anmäla.
Och då är blåmarkerna borta.
Då är de borta, och det är ju inte så. Och man brukar prata om att våld i nära relationer är ett okontrollerat våld. Och det är ju helt absurt. Alltså det här är det mest kontrollerade våld som finns. Därför att du kan vara på ett föräldramöte eller kalas. Det är jättetrevligt, alla ler, och så kommer du in hemma och så händer någonting. Och det finns ju statistik som visar att var fjärde kvinna har eller kommer bli utsatt. Så det betyder ju att man skulle se de här våldsdåden då på ICA eller IKEA. Så att det är i allra högsta grad kontrollerat är det. Mm. Mm. Och också väldigt svårt att nå, att komma in på. För att det kan ju vara oroliga anhöriga som försöker prata med sin dotter eller sin kompis. Och de märker att hon... Ju mer de frågar henne, desto närmare kommer hon mannen. Och det är ju inte för att hon kanske inte vill, utan mer för att det kan vara indirekt fara för henne att börja prata. Och får han reda på det så...
Ja. Blir det värre?
Ja, då blir det värre. Mm.
Men du visste inte riktigt vart du skulle vända dig.
Nej.
Och då vad gjorde du då?
Ja, jag började fundera och sen så kom jag på att jag hade sett i något väntrum, någon sån här kvinnofridslinjen, det hade varit några visitkort. Så då började jag googla på det. Men jag visste ju inte vad det var för någonting, och jag visste ju inte att jag hade varit utsatt för saker heller. Så då kom jag upp till en helt fantastisk kvinna, eller jag ringde upp henne. Och så började hon prata, liksom, tyckte jag då, i koder nästan, och jag tänkte att vad... Hur kan hon veta det här? Så, är hon synsk? Och då sa hon till mig att du, jag har en tid på måndag, vill du komma hit? Och jag nappade direkt. Och jag grät så snoret rann. Och du vet, berättade allting både framlänges, baklänges, korstvärs. Och sen vet jag efter det här mötet att jag var helt överlycklig. Trots att hon hade berättat för mig vad jag hade varit utsatt för. Men jag kände mig normal. Då hade jag många år trott att det var mig det var fel på. Mm. Så att jag blev lättad över att höra att jag behövde ta tag i saker. Och att det han hade gjort
var fel.
Var fel.
Ja, brottsligt.
Och straffbart. Ja, precis. Att jag...
Men du gick inte till polisen med detsamma. Utan du sökte alltså en kontakt inom det här kvinnofrids...
Det är en kvinnojour där.
En kvinnojour, ja, alla kvinnors hus.
Exakt. Mm. Så jag började gå på samtal där.
Kunde du göra det? Visste han om att du gick på samtal? Mm.
Det visste han. Jag brukar också kalla det efter att det har varit ett utbrott. Mm. Då blir oftast de här männen väldigt ångerfulla. Och det kallar jag lite för smekmånaden. Mm. De kan vara kloka. Förstå vad de har gjort. Och liksom jag förstår att du blir ledsen och att du blir rädd, och de kan gå på terapi, de kan, och det här är ju för att locka tillbaka sin partner så att man inte ska gå vidare. Så han uppmuntrade det här, och han har också gått i terapi och ätit antabus, och det har vi försökt många gånger. Men sen...
Vad talar vi om för tidsperiod nu? Du sa att ditt äldsta barn var 6. Han är pappa till dina barn.
Ja. Ja,
då hade det alltså pågått i alla fall i 7 år.
Ja, första gången som det hände, då det var faktiskt 2006. Mm. Så att det är många år.
Mm, det är många. 10 år.
Ja. Mm. Så många gånger så eskalerar det när det kommer barn. Mm. De blir avundsjuka. Så att min första barn, hon var ju bara några dagar gammal, som han drack sig stupfull. Kastade både whiskyflaska och telefoner både mot mig och
bebisen.
Mm. Så det pågick sig ett helt dygn faktiskt. Mm. Och då, jag hade ju aldrig varit med om det här någonsin. Så att nu när jag ser tillbaka så hade jag behövt... krishjälp, alltså efter det dygnet. Och jag minns dagen efter att jag var helt avstängd. Och det var första gången han slog mot mig också. Så jag vet att jag klädde på henne kläder, det var jättekallt. Så att vi var ute och gick i säkert 3-4 timmar. Mm. Och jag berättade inte för någon.
Inte för någon?
Inte för någon. Nej. För dels är det skam och skuld. Det här att varför gjorde jag inget? Och jag var också rädd att om han kan göra så här mot mig, då kanske han kan göra så mot mina föräldrar eller mina vänner. Så jag tänkte att det får liksom inte ske. Och det här är så farligt och så vanskligt. Men där hade jag behövt hjälp. Mm. Ja.
Sen så småningom så polisanmälde du honom.
Mm.
Det är också ett sån här milstolpe.
Mm. Och det är också det här så lustigt, men det jag också hör andra. Men, och då kände jag att det här går inte. Så att då gjorde jag till slut en polisanmälan. Men trots allt som har hänt så kändes det som att jag baktalade honom. Att jag liksom förrådde honom. Att jag, trots att, och då hade jag en fantastiskt bra poliskvinna som tog emot mig. Som hade jättebra kunskap. Så att hon lyckades fånga upp mig. Jag åkte in sent en kväll. Men jag mådde jättedåligt över det. Och det är ju det här som är så svårt. Och sen när det inte blev någonting av det heller. Mm. Så det rubricerades då som grov kvinnofridskränkning först. Men bevisen räckte inte då. Jag hade ju bevis för skadegörelse hemma och så. Mm.
Så du fick åka hem till honom igen?
Ja, då hade vi separerat, hade vi. Men jag fick inte vara i fred.
Nej, han kunde komma när som helst.
Mm. Så att det blev ohållbart till slut. Mm. Och, kan man inte sova på ett tag, då man blir liksom inte människa. Nej. Och terror på telefon. Och det är också den här att ringde han när det var som värst, då släppte jag allting. För att om jag inte svarade, då kunde han få för sig, då när vi fortfarande hade liksom en relation. Då kunde han få för sig att jag var med någon, eller jag kanske till och med hade sexuellt umgänge med grannen, eller jag, fantasin, det fanns inget stopp. Det var också en sak som jag fick träna på då, med de här samtalen på Alla kvinnors hus.
Men barnen, de hade umgänge sett honom då under den tiden, de fick komma till honom ändå?
Alltså han har ju varit väldigt frånvarande ända sedan 2000, för han försvann helt och hållet nämligen 2009. Det har ju varit mycket andra kärleksaffärer då. Och det är också väldigt vanligt när det är särskilt missbruksproblem. Så att han försvann ju långa perioder. Så att, och barnen var ju ganska tidiga med att motsäga sig umgänge.
De ville inte vara hos honom.
Nej. Nej. Så att jag försökte länka.
Och han propsade gånger. Inte på heller att få ha barnen.
Om jag var medgörlig, då gjorde han inte det. Men om jag inte var medgörlig, då kunde han bli arg och mena på att det var jag som hade baktalat barnen. Eller honom då.
Så att de inte ville komma till honom.
Ja, precis. Så att det var lite, och jag vet att han sa att ska du ha barnen, då ska du vara tillgänglig 7-24. Men sen gick det så långt att han fick vända när han hade barnen. För att de ville tillbaka hem och ville inte följa med igen. Så att deras relation har ju varit väldigt sargad länge.
Mm.
Sen har ju jag då, man vill ju inte prata. Nej, man skyddar och man tror att man gör det bäst. Och jag minns så väl när vi satt i taxin till första kvinnojouren, och då frågade min största dotter att mamma, varför gråter du? Och då sa jag att jag gråter för att jag blir ledsen på pappa när han gör såna här saker. Och att jag blir rädd för pappa då. Och då började hon också gråta, så sa hon att mamma är också rädd för pappa när han blir arg. Och så började jag skratta. Och det blev så här konstig, magisk stämning. Liksom, när man bara, vad skönt. Nu, och då insåg jag att vi har ju levt samma verklighet. Fast jag har trott någonstans att de inte har känt av.
Du har trott att de inte har förstått.
Ja.
Men det har de.
Det har de. Och jag vet ju, det är många gånger de har stått utanför toalettdörren att mamma, gråter du? Nej. Jag bara tvättar händerna eller jag. De vet. Så sen den dagen har vi liksom väldigt högt i tak hemma. När vi pratar. Och,
ja. Men det fordrades en resa till kvinnoforum för att den poletten skulle ramla
ja.
Ner. Ja. Ja. Så starka är ju försvaren.
Ja, verkligen.
När man lever på det här sättet under så lång tid och så lång press.
Ja.
Sen är det då det här långa rättsliga då. Ni var skilda redan eller ni hade separerat. Men så skulle ni skilja er, ni skulle dela upp hemmet, ni skulle hitta någon lösning för umgänge eller inte umgänge med barna. Och har du fått någon hjälp av jurister i det här sammanhanget?
Då när vi hamnade på kvinnojour, då hade vi ju separerat redan och jag hade flyttat. Men då skaffade jag ett juridiskt ombud. För det är ju en djungel att ta sig igenom med vårdnadsutredningar. Och det är ju uppdelat i både boende och umgänge och vårdnad. Så att, och när jag fick reda på att det kunde ta uppåt 1,5 år, då kände jag att gud, ska vi bo här nu liksom? Och det tar tid. Och det ska väl ta tid, det är väl sunt. Men när man sitter i den situationen och
bara längtar efter någon slags normalitet och skolgång och allting ska, att det ska ordna sig på något vis.
Och att man och den här känslan att man som förälder liksom ska lägga över barnen i någon annans händer. Alltså att man, och det kunde jag känna sig, men förstår de här människorna, förstår våra kontaktpersoner på de här olika instanserna hur osunt det här är. Och liksom man, så att man vaknar med klump i magen, man äter med klump i magen, man, allt man gör så är det en sån här konstant oro. Som är väldigt plågsam. Så på så sätt så blir det, när det kommer barn med i bilden, då är ju kvinnan dubbelt utsatt. För att då är det, kommer ju också det här att du ska samarbeta. Och så är det ju, barn i den bästa världen, då ska ju barn ha tillgång till båda föräldrarna. Så är det ju. Men då glöms det ju bort många gånger att kvinnan också är ett brottsoffer. Och är du rädd för någon så är det ju inte lätt att samarbeta. Och det gynnar ju inte barnen heller.
Men du har lyckats gå vidare med hjälp av kvinnojouren. Du bodde här länge i Tyresö och sen så småningom så har du hittat ett eget boende och blivit kvar här. Jag vet att du håller på att skriva på en bok. Jag vet att du är ute och föreläser. Det här är ju ämnen som alltid är aktuella.
Verkligen.
Du sa lite grann att du var med aktiv i något som heter Fighter Girls också. Ska vi ta de sista minuterna och bara nämna lite, vad är det?
Ja, precis. Jag började ju träna i kampsport. Så att nu har jag snart kört i 4 år. Kickboxning. Och det är ju på Tyresö kampsport som jag kör. Och där har de ett projekt som heter Fighter Girls där de satsar väldigt mycket på att få in tjejer i kampsporten. Så att Katrin Beling där som håller i det, vi började prata lite och vi såg att vi brinner ju liksom för samma sak. Så att då har vi haft projekt, så att vi har varit ute på ungdomsgårdar, skolor och även föreningar och företag där vi föreläser då. Och då anpassar jag föreläsning efter målgrupp. Och sen så har vi självförsvar och kickboxningsträning. Så att vi försöker kombinera då mental kunskap med fysisk kunskap. För jag kan ju bara prata för mig själv att träningen, jag är ju verkligen inte samma kvinna som jag var förut.
Nej.
Och det är så mycket med det som att våga. Sätta stopp. Och det är också därför jag är ute och föreläser, för att jag vet ju själv hur den här kunskapen var viktig för mig. Och det blir ju lite så här, när man träffar andra och man börjar prata så är det lätt att man skrattar, fast det är fruktansvärda saker. Men det är ju för att det blir den här igenkänningsfaktorn. Och,
ja, och jag tror också att det kan ibland vara så otäckt att tänka sig hur en stor stark man kan misshandla en kvinna.
Mm.
Så att man måste skydda sig själv på något vis med ett skratt.
Ja.
Det är ju inte skratt för att det är roligt, utan Nej. Det är skratt som har en helt annan
Absolut.
Funktion. Och så, det är ju så vi människor kommunicerar med varandra.
Så är det ju. Så att idag, men idag är jag själv jourkvinna då, på Tyresö kvinnojour och försöker bidra med det jag kan.
Och där har vi ju på Tyresöradion haft lite program tidigare med Mickan Sjölund. Och det här är ett ämne som jag tror vi återkommer till.
Mm.
Men vilket roligt möte det var att få träffa dig, Frida, idag.
Ja, men detsamma. Tack för att jag fick komma hit.
Och nu vet alla ni som lyssnar att behöver ni på något vis en föreläsning om det här av någon som vet vad hon pratar om, så kan ni kontakta Frida Walter uppe på, ja, man hittar dig via kvinnoforum säkert.
Ja, ja, det kan man göra.
Tack för idag.
Ja, men tack själv.
De vän som binder mig här ska jag långsamt lösa upp. Då jag vet att jag gjort allt jag kan, ger jag mig rätten att hjälp. Det blir aldrig bättre, vi kommer aldrig närmare, vi är aldrig starkare än vår svagaste punkt. Kedjan är svag och länkarna felar, och bojan runt foten väger tungt. Och jag vill aldrig få något tungt för dig som hindrar dig från att resa dig upp. När är någon vän som binder mig här ska jag långsamt lösa. Just a little tag. men måste jag gå, för jag vill inte vara din fångvaktarinna. Kyssar och tack, det är hög tid för mig att försvinna. För de band som band mig här har jag långsamt läst upp.